Morten, räcker du med handduken?
Får du lust att simma när du hör det här?
Ja, om jag slutar ögonen så tänker jag på något sätt att vi befinner oss på en strand och solen skiner och den vackra Östersjön ligger där framför.
Ah, ja, jag kommer inte alls att tänka på att simma. Jag tänkte mer på liksom skärgården och kanske att vara i en båt, vara vid en brygga, vet du, och sitta och ta det lugnt.
Vad betyder Östersjön för dig, Morten?
No, jag har ju haft lyckan, tycker jag, säger jag nu så här. Att alltid få vara nära havet under min uppväxt. Eftersom vi har ett landställe nära havet. Så det här med att vågor som slår mot stranden är ett ljud som får mig att få någon sån här inre själsro. Det betyder nog mycket för mig.
Mm.
Hur är det med dig?
Jag är ju i grund och botten en sjöflicka.
Alltså insjö.
Insjöflicka, så att jag har spenderat bara en del av mitt liv vid havet. Och då vid Sibbo skärgård. Och det var ju inte så jätteöppet hav, så att det kunde ha varit en sjö likväl.
Mm.
Men visst är det ju underbart att befinna sig vid vatten.
Mm.
Och det är ju vatten vi ska tala om idag.
Det är så, och vi ska närmast tala om just Östersjön. Och jag kan säga att jag helt, oavsett hur rent eller smutsigt det är i Östersjön, så jag doppar mig där varje sommar, nästan varje dag. Och jag har inte ens tänkt så mycket på om det är smutsigt eller inte, förutom då när algerna kommer. Men det här är ju det som vi ska tala om idag, om att värna om vårt känsliga innanhav Östersjön. Och också om fisken som simmar där, att hur mår den? Och överlag, hur mår det här havet helt enkelt?
Det är ju oftast först när algerna kommer som folk börjar reagera på att kanske inte allt står helt rätt till. Men vi borde liksom reagera lite utöver då när den befinner sig där.
Precis.
Veckans gäst i Efter nio idag är Tom Nylund. Han är en av programledarna i Yles satsning Itämeren suojelijat, Östersjöns skyddare. Där Tom tillsammans med tv-profilen Peltsi, alltså Mikko Peltola, utmanar oss alla att göra någonting för vårt unika innanhav. I det här programmet så presenteras personer som gjort någonting för Östersjön. Det är allt från fiskare till forskare. De belyser läge och samtidigt får man ta del av tips, råd och recept. Har du sett den här serien än?
Jag har faktiskt inte sett den, men du har gjort det.
Jag har gjort det och den är nog verkligen bra. Jag kan absolut rekommendera den. Den är så otroligt informativ och visar en så mångsidig bild av vårt hav, både ovanför och under ytan.
Mm. Tom Nylund kommer alltså till Efter nio radio för att inspirera oss, för att dra vårt lilla strå till stacken. Det är ju så att Tom och Peltsi i det här programmet, de har också utmanat sig själva att göra någonting som kan göra att Östersjön mår bättre. Och vi ska se om Sonja och jag kanske också kan förbinda oss att göra något för Östersjöns skull. Kanske Tom har en utmaning för oss. Vi får se. Och lite senare i det här programmet kommer vi också att få träffa veckans expert. Han heter Kim Jaatinen. Han är biolog. Han är harpunfiskare. Det är ganska spännande, eller va?
Mm.
Harpunfiskare. Men framförallt så är han verkställande direktör för Natur- och viltvårdsstiftelsen. Vi ska få höra hans synpunkter på vad vi eventuellt kan göra för att hjälpa till. Men också överlag få höra vad han säger om läget med Östersjön.
Vi kör igång med att lyssna till ett kort klipp från tv-serien Östersjöns beskyddare.
Tästä nyt alkaa tämä seikkailu Itämerellä.
Skärgård!
Komiali.
Herra Jumala!
No mitä sitten tapahtuu, jos sinisimpukka katoaa?
Mä muuten tiedän, kuka tahoa saisi vasta.
Halonen.
Hjärtligt välkommen till vår studio, Tom Nylund.
Tack så mycket.
Före vi går närmare in på den här serien och personen ni träffar och vad du lärt dig, så berätta lite om din egna relation till Östersjön innan du började göra den här serien.
Jag är nog definitivt en havsmänniska och jag har nog vuxit upp både med somrar i Nooks vid en insjö, men förstås sen efter det vid havet hela tiden. Och det är spännande att för mig har det bara varit en del av naturen. Men jätteviktigt att många upplevelser via det. Det hör alltid till med hav. Jag har seglat mycket som barn och håller på mycket med båtliv och så här. Och sen vid vuxen ålder sen började paddla. Och när man paddlar ser man ju havet väldigt nära. När du kan med armbågen känna havet. Så du ser så mycket saker där och små detaljer. Att då märker man de här sakerna som vi har talat om i programmet. Att helt enkelt övergödsel och alger och allt möjligt sånt här.
Nu berätta om er tv-serie som du tillsammans med Peltsi då har fått filma under förra året.
Att det var nog en sån här på det sättet sandröm ska vi säga. Så vi har länge Peltsi pratat om vi skulle vilja göra tillsammans något och så gärna något med lite mer betydelse än bara det här att vad vi har gjort mycket tidigare i Erätulilla sån här. Att vi får på arbetstid vara ute i skogen och ha skoj med kompisar. Så det är nog roligt att få göra en sån här populär vetenskaplig serie. Och jag tycker att det lyckades bra också det här med att den var vetenskaplig men ändå inte så överdrivet vetenskaplig. Det var en ganska bra balans. Men mycket handlade ju om det att vi vill ju inte väcka mera klimatångest än vad vi har. Utan det handlar mer om det här med att visa vad vi har i Östersjön och väcka uppskattning för det och lyfta fram små saker som folk har gjort som andra också kan göra. Och via det förbättra Östersjöns tillstånd helt enkelt. För det är många saker som man kan märka speciellt inom lantbruk som är en het potatis det här att så man kan göra saker bättre. Och helt som folk i sin vardag kan göra. Just med matval och lite den sortens grejer och transport och sånt här. Så det var kiva att visa kanske saker som man kan fixa saker med och inte bara måla fan på väggen så att säga.
Östersjöns beskyddare Itämeren suojelijat. Så det är en femdelad serie.
Ja.
Och den finns, alla de här delarna finns ju ändå på arenan om man vill gå och titta.
Och sen kommer Itämeren dinner här snart.
Aha.
Men det är sån här kampanj som vi har haft var vi utmanar folk att sätta bilder på sin östersjövänliga mat. Och sen har vi vår receptmaskin var man kan hitta inspiration och recept för att laga också mindre uppskattade fiskar. Och sen kan de vinna mig och Peltsi. Så vi kommer hem till någon och laga mat som är östersjövänlig. Och det är jättebra och vi är inte tv-kockar någon där. Men det kommer bli jätteroligt.
Mm. Jag tycker det är intressant det här du sa mindre...
Mindre uppskattade fiskar.
Mindre uppskattade, inte skräpfisk.
Ja. Nej, men nu sa du det.
Nu sa du det.
Vi ska inte använda det ordet.
Vi ska inte använda det ordet. Ja. Men jag tänkte fråga, under den här produktionen när ni har gjort det här, vad var den största aha-upplevelsen för dig när det gäller Östersjön?
Oj, oj. Blå musslorna. Det var nog otroligt intressant. För att det är en viktig sån här nyckelart som jag har sett mycket när jag har snorklat mycket. Jag har snorklat hela livet. Och kikade och inte kanske riktigt fatta hur viktig den är och hur mycket den gör för Östersjön. Och det var nog en sån verklig sån här wow-sak. För det är det när jag snorklar mycket utomlands i Norge när jag paddlar där och då ser du kanske det här fina havet, du ser selar och du ser valar och du fångar torsk och det är jättehäftigt och så här. Sen tänker man att de kommer hit i egna Östersjön att värsta vi har en fisit här och det är inte klart vatten och all fiskarna är små och allt sånt här. Men sen när man tittar noggrann så nu har vi jäkla mycket spännande saker. Det är bara man ska titta efter dem. Så hittar man dem. Men inte har vi sagt som free willy scener riktigt här med valar som man har i Norge eller så här.
Ja, jag minns när jag tog mitt dykakort och vi var i Hangö och dyka och så kändes det sådär att okej, alltså att för det första så ser jag ingenting för den här sikten är ganska kort och dels så finns det ju inte så jättemycket olika färger. Det finns nyanser av grönt och grått. Men för att det inte ska bli ännu sämre så måste vi ju göra någonting åt saken.
Precis.
Du nämnde det här med blåmusslor och det är ju någonting som vår expert vet en hel del om. Så kanske vi bjuder in Kim.
Ja, jag tycker att vi bjuder in vår expert, veckans expert alltså här i Efter 9 för att diskutera vidare om hur Östersjön mår. Du vet ju redan mycket om, vi vet det, men vi tar in experten också så kan vi diskutera vidare. Kim Jaatinen, han är biolog, harpunfiskare som jag nämnde här tidigare och verkställande direktör för Natur- och viltvårdsstiftelsen. Vi välkomnar honom in. Hjärtligt välkommen till Efter 9, Kim Jaatinen.
Tack, tack.
Före vi går närmare in på att hur Östersjön mår, eftersom du har säkert koll på den saken, eller va?
Lite.
Men verkställande direktör för Natur- och viltvårdsstiftelsen, berätta lite om ditt arbete.
Jag jobbar alltså på en stiftelse som är lite på 10 år gammal och vi har olika natur- och viltvårdsprojekt som då går ut på att göra det bättre. Gör saker som är dåligt i naturen, gör dem bättre på något sätt.
Mm.
För tillfället driver vi ett skärgårdsprojekt där vi följer med hur det går för skärgårdsfåglar och så. Och så har vi ett miljöproblem som vi jobbar på. Det är de här invasiva rovdjuren som vi, mink och mård, som vi tar bort under icke-häckningstid. Så att fåglarna ska ha det bättre.
Okej. Mm. Så är du mycket ute också och granskar och kollar och är ute på fältet så att säga?
Ja, när man håller på liksom med så här naturprojekt så är det viktigt att hålla fingret på pulsen. Vad är läget? Så att man vet vad man ska göra. För när man gör saker, liksom praktiska åtgärder för att gynna naturen, så då måste man vara säker på att man gör något som är fiffigt och att man inte slösar pengar eller tid eller gör något skadligt.
Mm.
Så jag är nog ute en hel del och driver EIDA-forskning. Och, men jag är också ute och bedriver det här främmande rovdjursbekämpningen.
Nå, hur mår Östersjön enligt din kunskap, vetskap?
Nå, Östersjön mår ju inte jättebra. Så där, det vet vi alla. Det är så där, kanske allmän vetskap och folk är så här lite deppiga och trötta på att... Och många frågar mig att är det liksom förlorat?
Mm.
Så jag brukar stoppa dem där och säga att det är liksom fel fråga. Om jag ska säga ja, det är förlorat. Så vad är alternativet? Ska vi liksom byta ut det till något annat? Så jag tänker inte så. Tänk att vad kan vi göra näst? Att det här är det havet vi har här. Utanför till exempel Helsingfors och Vasa. Det här är det havet vi har. Det finns massor som är helt sjukt sisti med det havet. Och det kan bli mycket bättre. Men det kan också, kom ihåg, att det kan bli mycket sämre. Jag skulle inte säga att varken förlorat eller att det är färdigt. Utan vi har utmaningar som vi jobbar på. Och det är övergödning och det är förändrande klimat som gör det både varmare och att det regnar mer och att det kommer mer sötvatten i havet. Så det finns förstås utmaningar, både småskaliga som vi kan jobba på lokalt och så finns det den här jättestora som klimatförändring som vi måste jobba på globalt.
Mm. Ni känner ju varandra från tidigare.
2014 var vi i en harpunfisketävling i Pargas och då har vi liksom varit såhär morgens. Men sen var det sen via det programmet som vi liksom har liksom really hit it off.
Mm. Och jag förekommer där i del två.
Okay.
Med ejdrar och blåmusslar och örnar.
Ejdarunga framförallt, det är den bästa scenen tycker jag ever.
Ejdarunga
i famnen, liksom, det är helt sjukt make.
Hej, men nu har ni tagit upp den här blåmusslorna båda två här i ett par skeden. Så berätta nu, vad är grejen med de här blåmusslorna?
Östersjön är ett svårt hav att leva i, för det är lite som en sjö. Det är mindre salt än i Atlanten, men det är ändå salt, så det är inte som en sjö. Så det finns, vi har gäddor i Östersjön, de hör egentligen till i sjöar, färskvatten. Så har vi flundror, som egentligen hör till i havet, till exempel. Och de båda har lite jobbigt att vara där, för att det är liksom saltigt eller inte saltigt. Och blåmusslan är en havsart som då finns i Atlanten jätteallmänt. Men i Östersjön så är den på gränsen. Det är just tillräckligt salt att den finns här. Den behöver liksom 5 promille. Och det är ungefär det vi har. På båda sidorna av det finns det längs den finska kusten. Många andra arter kan inte alls finnas här. Så till exempel ejdern har egentligen bara en art att livnära sig på. Och det är blåmusslan. Alla andra havsarter har inte lyckats leva här.
Alltså ejdern äter inte fisk, eller så?
Nej, den äter inte fisk. Den äter blåmusslor och sjökärnor och allt möjligt som finns på havsbotten i Atlanten till exempel.
Och jag tycker att det är så intressant med Östersjön just det här att vi har havsarter och vi har sjöarter och alla har anpassat sig till det. Och det är ju så känsligt hela den här balansen med att klarar du det här eller inte. Och det precis tycker jag är ganska intressant att vi har en sån diversitet med arter här. I och med just att de har blandat sig och anpassat sig i och med att det är inte riktigt sjö och det är inte riktigt hav. Och det är lite så här, det bidrar nog till att det är intressant här under ytan och på ytan också.
Mm. Ja, det är ett unikt hav på det sättet. Det finns inte så här ställen. Men det att det är svårt för havsarter att leva i så här låg salthalt gör att det finns liksom färre stödben i ekosystemet som stöder. Och när jag säger stödben så menar jag att mycket biodiversitet betyder det att om en art försvinner så finns det andra som kommer att pajka. Ta liksom, sköter om att hela systemet kollapsar inte. Men nu är då blåmusslan just en sån här art som inte har ett annat stödben i Östersjön. Det vill säga om blåmusslan nu ska försvinna, om det skulle bli jättemycket mera färskvatten i Östersjön och salthalten skulle sjunka, så skulle ejdern inte riktigt ha något att äta. Och det skulle inte finnas habitat för en massa ryggrasslösa djur som bor på in mellan musslorna, på de här musselreverna. Så blåmusslan är en nyckelart kallas det.
när ni träffades i programmet så skulle ni ju skrapa en yta under havet.
Heter det Gauchki-teste?
Gauchki. Det är alltså en metallfyrkant som man trycker mot berget. Det blir liksom en ram. Och där är fästen på sig under. Som är en metallskrapa. Skrapar man berget helt rent. Och då vet man hur stor yta av berget man skrapar. Och alla organismer som finns i den fyrkanten hamnar i påsen.
Det är 20 centimeter.
Ungefär, ja. Och då kan man titta vad det finns där. Och så kan man ta testa lite här var. Och samla in data på hur mycket det fanns av olika arter på olika ställen. Och så kan man göra forskning på till exempel blåmyssornas täthet på olika djup eller olika över tid. Eller så här.
Men vi gjorde ju då i programmet, vi var dökta, det var verkligen spännande att kika. Så när vi började plocka igenom det här, så det är så sabla intressant när man sen började titta, att vad hittar man? Precis som att om någon har provat att gå igenom en spade med mull i sin trädgård, vad du hittade för småkryp. Det var sabla spännande. Vi hittade ju massor, det var ju blåmusslor, det fanns... Vad hade vi där? Det fanns maskar.
Mälor och maskar. Och,
ja.
Det var ju kryllar av dem. Ja.
Räkor, men det är också en anpassad räka.
Ja, tångräkan. Ja.
Tångräkan, ja. Och den var jättesnygg, tycker jag. Jag funderar på att jag skulle ha ett litet akvarium. Nej, den var jättesnygg. Jag skulle ha ett akvarium bara för att tångräka och hemma. Bara för att ha kika. Och sen någon gång kanske göra en skagenröra sen när du inte mer orkar med det.
Vad är det som skulle kunna rädda blåmusslan?
Där var det finns nu blåmusslan. Till exempel utanför Hangö eller Kasnäs eller något sådär. Det finns en massa av blåmusslor. Och de är jättebra ädermat tack vare att de har lite tunnare skal här i Östersjön än i Atlanten. Just därför att det är saltigt och de har lite svårt att vara så satsar de inte så mycket på skal. Och då när det talar om att salthalten är huvudjutton som håller de här. Så vad uppehåller Östersjöns salthalt är saltpulser från Atlanten. Å ena sidan, det kommer in saltvatten därifrån. Å andra sidan, avrinning från floderna, älvarna, gör att det blir mindre salt. Och då är det klimatet som styr det här. Mm. Och klimatförändringen, det antas att det kommer att gå så att det blir mindre salt i Östersjön. Med mera regn och mera lågtryck som gör att vattenståndet i Östersjön är högt. Och då blir det mindre sannolikt att det kommer in saltpulsar. Så det där konkreta vad vi kan göra för Östersjön, eller jag menar för blåmusslan i det här fallet, är då att jobba på klimatfrågor.
Mm. Mm. Och blåmusslan är också intressant för Östersjön med tanke på att det är inte bara ädermatten också, det håller ju, den spolar i vattnet, den pumpar i vatten. Och det är så spännande, är det inte cirka 2 liter i timmen som blåmusslorna kan spola vatten?
Det är den klassen, ja.
Ja, och sen du kan ha...
Musslans storlek, ja.
Ja, och sen kan man som mest ha, jag har riktigt min anteckning skrivit upp det här, vi kan ha... Till och med på 1 kvadratmeter kan man till och med ha 100 000 blåmusslor. Så du tänker 100 000 gånger 2, det är 200 000 liter i timmen. Och sen hur stor har vi aren i teorin här? Så nu har vi sabla mycket med vatten som de kan pumpa och hålla ren. Så vi har ju ett renhållningsverk i Östersjön som vi måste ta hand om.
Mm. På tal om den här renligheten, för att nu talar vi om den här salthalten, hur viktig den är. Mm. Men hur är det med smutsen i Östersjön? Vi skyller ju ofta på övergödning, lantbruket och så vidare. Är det så det ligger till? Det är de som är den största boven?
Ja, övergödning är ett stort problem i Östersjön. Det är nog det största problemet i Östersjön tillsammans med klimatförändringen som ju har varit varmare, vilket gör att övergödningsproblemen blir lite värre. Och då är det ju ganska klassiskt att man pekar med fingret åt något håll. Sankt Petersburgs avfallsreningsverk fungerar inte det ena med det andra, men de är nog liksom fixade att det är nog bara att titta på kusterna och fundera på hurdant lantbruk vi har. Och förstås det att vi har sådana här vintrar att det inte snö och vattnet faller rakt på plöjda åkrar som sköljer en massa material ut i havet. Har åkrarna hela tiden täckta av något grönt eller något med rötter så det hjälper ju nog att minska avrinningen. För att inte glömma våra utdikade skogar och våra utdikade kärr. Som förr höll en massa vatten i sig. Så att det där vattnet stod stilla där och rann inte rakt iväg. Så vi hade mycket lättare vattenhushållning förr. Titta på en karta hur många diken ni ser. Så nu är våra skogar liksom och kärr riktigt planerade för att när vattnet kommer så rinner det hastigt bort. Och det betyder att det kommer jättehastigt direkt ut i Östersjön.
Mm.
Vilket gör nog att det kommer en massa näringsämnen som gör det här övergödningsproblemet större.
Nu kan, jag vet inte, nu säger jag så här, men personligen så kan jag kanske, jag tänker på mig själv, så jag kan kanske inte göra så mycket åt lantbruket väl? Eller kan jag?
Ja, du kan ju nog som konsument köpa produkter som du vet att det producerade på sånt sätt att det gynnar.
Okej.
Östersjön.
Men hur ska jag kolla det? För det här programmet handlar ju ofta om att vi ska utmana oss själva.
Just det.
Tom, du får snart berätta om din utmaning i och med det här programmet. Men just det här, att hur ska jag utmana mig själv? Att hur ska jag kunna kolla att det är någonting som är hållbart som jag köper?
Nu, till exempel, ett bra sätt skulle vara att köpa, ett exempel, att köpa naturbeteskött. Det är kött som, där kreaturen har gått ute en viss del av, tillräckligt lång del av året och beta ute i naturen. Och då, när de går och betar, så de här betena är ju hela tiden täckta av växter. Och då rinner det inte så mycket näringsämnen från dem i havet. Plus att det här betande uppehåller biodiversitet på ängar och i vårt kulturlandskap. Det är ett exempel på vad man kan göra.
Men står det på paketen när jag köper?
För tillfället står det inte, men vi ska försöka jobba på det. Vi ska försöka jobba på det. Och det finns gårdar som producerar det. Som man kan köpa direkt från gårdarna. Som är rätt nära Helsingfors.
Men det här är spännande, för jag snubblar över en sån här reko. Handel. Har ni hört om det?
Ja.
Alltså jag hittade en grupp, en lokal grupp här i Facebook, var man kan köpa sig reko till grejer. Och det är jättespännande när du kan kika att okej, någon säljer sig kött, så kan du kolla igen, skicka direkt meddelande till den som säljer det, att hej, hur betar dina kossor? Och de svarar, så här. Och sen kan skicka en bild till sin bakgård. Sabla häftigt. Och samma med att äta mera vilt, vilket jag skulle vilja. Och jag har inte för tillfälle, eller jag har inte ännu gått och skaffa mig jaktlicens, så har jag lite händerna bundna med den frågan. Så då kan jag köpa fast sen vilt, vilket är ju vildbete då, som bäst, vet du. Och på det sättet har jag jättelätt sätt att köta det. Sen tycker jag också det är roligt att du kan understöda småproducenter. Och samma gäller också grönsaker där du kan köpa direkt, så du kan fast få en bild att hej, här växer morötterna jag plockar idag. Mm. Sy du moin.
Jättebra konkret tips.
Ja.
Det här är egentligen en utmaning åt alla där ute som lyssnar. Att kolla upp varifrån ni köper era grejer. Vad som har... Hur de har producerats helt enkelt.
Mm. Absolut.
Mera tips bara kom, för att jag vet att du Tom har lärt dig en massa under resans gång och själv utmanar dig i varje avsnitt att göra någonting för Östersjön.
Jag har alltid pratat om utmaningar.
Ja, men den här gången har du inte någon sån här elstötningsapparat.
Nej, den här gången är det inte jag. Ja, det är lite bättre det här.
Jag gillar det här.
Ja, när varje avsnitt så har jag en utmaning. Och det varierar hemskt mycket och vi gör att det handlar just okej, som att välja mat så jag äter strömming eller mindre uppskattade fiskarter varje vecka. Och sen har jag lovat att hålla ju i sociala medier om det här med vandringsfiskar och skötsel och vattenbestånd. Check, det har jag gjort. Jag är mycket intresserad av min lokala å här i Haga var jag bor. Och det är ju spännande, för där vandrar laxen upp och jag har blivit aktiv inom det och följer mycket med det. Och sen var vi och gjorde en spännande grej i Kokkola, för att man kan ju hjälpa gäddan att häcka, nej, leka. Här blandar vi, så det var intressant att se de häcka med. Att hjälpa gäddorna att leka och bygga, så han har helt enkelt ställen för dem vad de kan leka. Och det var intressant att gå med på sån talko där och bygga det här, för det var roligt att leka motan och rulla stenar och gräva. Och det här nu börjar ta upp och försöka bära min strål till stacken bland med det. Och gäddan är ju en viktig rovfisk som äter förstås sen de här andra fiskarna och håller beståndet i en naturlig balans på ett naturligt sätt, så man behöver inte hålla på där och pynja sen. Men ja, det är en intressant sak. Jag har hemskt många saker jag har gått och lovat. Nu har jag inte sagt min cheat sheet för det riktigt.
Men berätta ännu för att konkretisera. De här fiskarna som är då så kallade mindre uppskattade. Vilka är de? Och vilka är de där fiskarna som vi inte egentligen borde konsumera så mycket av?
De mindre uppskattade är ju de här just mörtar, id och vad annat finns det? Det finns...
Ja, mörtfiskarna var lag. Braxen och id och mört och... Och deras grej då är att de njuter av övergödning. Det finns mycket mat för dem. Det växer en massa alger som de kan klämma i sig. Men det som är det där, en kritisk grej med mörtfiskar, både i sjöar och i Östersjön, det är att de äter från botten. Och medan de suger upp bottenslam så kommer sedimenterade näringsämnen upp i vattnet igen. Så de gör att den här övergödningen turboboostas. Så att den här näringarna snurrar mera i kring istället för att ligga i lugn och ro på botten. Så att mycket mörtfisk är ett tecken på övergödning, men också en orsak till en fortsatt övergödning.
Mm.
Och då med att ta bort mörtfisk till exempel från sjöar, så kan man liksom minska på övergödningen och det kanske för stor skala många tycker att man ska fiska bort massa vraxen eller sånt från Östersjön. Men att har man nu tömt Atlanten på torsk så man skulle kunna.
Mm. Men här vill just att om gäddan mår bra så håller den borta mörtfiskar eller håller beståndet liksom mindre och så här.
Gäddan uppskattar ju mörtfiskarna, fast ja, många tycker att de är mindre uppskattade, men gäddan uppskattar dem jättemycket.
Och sen kan vissa människor kan vi också äta dem, och precis som strömming, det är kanske en fisk som är kanske inte så trendig för tillfället. Medan kanske när jag var barn och på 80-talet så då var det en sak som var mer kanske vanlig. Och folk har bara tappat handlaget för att använda just som mörtfiskar, så du måste kunna filera dem för att de ska bli benfria och bra. När du får sig, om du nu nätfiskar, du får strömming, du får abborre, du får mörtar, du får ida så här. Allt bara i en köttkvarn, kör det i mos, lite ägg, lite skorpmjöl, vet du. Gör en färdig deg, sen gör du i ugnen fast för att det är lätt för dig. Steker fiskbullar, frysen full, job done.
Det här fick receptet.
Jag är väldigt praktisk vid matlagning. Jag är inte svårt för mig själv. Mm. Så det här.
Men problemet är väl det också att precis som jag har gjort mig skyldig till många gånger, säkert som ni också har gjort före ni börjar fundera på de här sakerna, är att man går automatiskt och köper den där laxen när man går till butiken.
Ja, det är ju nog faktiskt en fisk som man skulle sådär miljömässigt kunna undvika, norska laxen. För det första så är den uppfödd och ofta matad med fisk som är fiskar från havet. Det finns ganska mycket överfiskningsproblem. Men också de här, de nämnde de här vandringsfiskarna. Och i Norge är det faktiskt ett stort problem med att de här fiskarna är genetiskt helt olika från de vilda laxarna.
Mm.
Men de har ändå så pass mycket biologi kvar i sig. De, när de rymmer, när de rymmer, inte om de rymmer, så kommer de att söka sig upp i norska älvar och leka. Och det är faktiskt ett jättestort problem när de här genetiska formerna blandar sig.
Mm.
Och blir mindre anpassade till omständigheterna. Plus att de här höga tätheterna fisk där sprider sjukdomar och så här fiskparasiter. Så att, tänk på det när du köper norsk lax och, eller välja mellan till exempel gädda eller
abborre. Med finsk lax är det också problem, för att tänker du uppföder dem i havet, det är laxkassorna, så där matar du fisken sen med från någon form av näringsämne. Och så om du tänker att du introducerar utifrån, du köper utomlands ifrån billig fiskföda, huttar i det dit, så då ökar du näringsmängden i havet. Det är som en karusell, vet du. Det finns x antal sittplatser. Och så här så huttar det sig in mera folk än vad det finns sittplatser. Det blir skitigt svårt att vara där om det snurrar hårt. Och därför är det spännande med de här laxodlingen, vad du matar dem med strömmings- och mörtbaserad näring. För då intresserar du inte en större mängd i praktiken i ekosystemet. Utan du håller det i princip naturligt, men du bara liksom matar det åt dem. Men just att de här laxkassorna är ju inte kanske det bästa därför.
Hej, får jag bara fråga en personlig favorit här som kommer in?
Fråga.
En fisk som jag tycker jättemycket om och som jag brukar köpa, visserligen lite på dyrare, i dyrare ändan, gösen.
Ja.
Är det okej att äta den?
Ja, gösen har ju ett minimimått.
Vi förlåter det.
Det är bra.
Okej, tack.
Det är en god fisk. Ja.
Men en spännande sak med att prata om minimimått är också maximimåttet. Att det har ju pratats mycket om. Om framförallt med gäddor, att jo, man ska inte ta för små. Men också att lämna de här liksom stora baddarna, inte bara för sportfiskes skull, för det är roligt att knycka upp 10 kilos. Men det är också det att när de är så stora så klarar de säkra den här livshanken i havet. Och på det sättet får man sen arten att hållas livskraftig.
Fisken växer nästan hela sitt liv. Och de större fiskarna producerar mera ägg och yngel än småfiskar. Så då man håller populationen mera livskraftig genom att spara de stora individerna. Så det är. Och de stora gäddorna till exempel kan äta braxar på över ett kilo. Vilket små gäddorna inte får ens rymmas in i sin mun. Så att det finns många orsaker till att det är fiffigt att spara stora individer.
Så de ska man kasta tillbaka i havet?
Om de är sånt skick att de klarar sig. Så
Själv är inte en sportfiskare, men jag fiskar mycket. Men då fiskar jag som matfiskare. Att jag håller på med catch and release, om det är för små eller för stora. Men jag försöker ta sådana cirka 3 kilos brukar vara ganska bra till storleken. Liksom både måttet och vikten och
gädda.
Ja. Som sen är ganska praktiskt sen för att laga käk av. Gäddbullar, alltid bra.
Mm.
Nu om man är lika dålig fiskkock som jag så kan man ju rekommendera den här er receptmaskin som finns på Yles webbplats.
Ja.
Där ni har massa olika recept och i samband med varje recept så finns det också lite information om de positiva effekterna det finns med att just välja en sån rätt. Vad annat ska vi göra?
Vi har publicerat också ganska bra artiklar där just vad du kan läsa hur mycket x kilo av vilken art ta bort att näringsämnen, framförallt fosfor. Så du kan räkna med ganska kort matematik att om du köper ett halvt kilo strömming så mycket tar det bort från havet. Intressant. Mm. Och så här. Men annat vi kan göra, det är ju det helt enkelt att just som sagt att främja sånt som främjar Östersjön med det här vildbete och käka vilt.
Mm. Här. Precis. Det slår mig bara här nu när, och nu tittar jag på Sonja här. Sonja älskar alltså sushi. Mm. Är det en bra eller dålig sak?
Ja, sushi är jättegott.
Ja, gott, men vi tänker på den fisken som
vi har. Det finns recept för Östersjö sushi. Så du kan laga, vad det, jag tror det var strömmingsnigiri, jag vet inte vilken av de här sushierna som är nigiri. Så du klarar av att äta din sushi, men göra det Östersjövänlig. Mm. Hur coolt är det inte när du sätter på Instagram sen din matbild? Jag tänker bara på din Instagram här.
Siken är ju en jättegod
sushi-fisk.
När jag får sik, jag äter den alltid rå. Jag har aldrig liksom stekat inte eller röker inte och gör inte något med dem, utan jag alltid grava, men ännu oftare lagar jag sushi av sik. Mm. Det
bör ju sägas att då när Tom och Peltsi var i Efter 9 TV så hade ni med er fyra olika gravade fiskar. Och nu var ju den här siken överlägset godast.
Jo.
Men de var alla jättegoda. Ja. Jag var helt jätteförvånad.
Ja, de var alla goda. Det ska sägas.
Ja, men nu var det svårt när jag utmanade er och till och med Peltsi som inte heller visste vilket som du frågade. Och han är en erfaren fiskare och håller på mycket med de här grejerna. Och sen så frågade jag er att kan ni hitta siken? Och det tog nog en god stund för er. Mm. Att alla säger typ att det är så hemskt, vet du, någon gravad mört. Jag säger nog att det är kukko det.
Det är gott.
Nej, de var ju faktiskt, det måste ju poängtera. De var alla goda.
Ja, de var klara som glas, de var alla vita fiskar. Fräscha, lätt smak, ingen lärsmak. Mm. Att det är nog bara skrock det här.
Jo, det är intressanta med iden är ju också det att det finns ida med vitt kött som ser ut som sikkött. Men så finns det också ida med rött kött som ser lite mer ut som lax. Så iden är ju en prima. Inte bara hur det ser ut, men det är ju också en prima gravfisk. Så den smaken.
En utmaning är väl också det att försöka få din lokala affär att ha de här fiskarna överhuvudtaget. Och inte bara den här laxen.
Ja, och vi pratade då just i Efter 9 det här om att Peltsi berättade att fiskförsäljarna har sagt att strömmingen går bättre åt för tillfället. Och det stämmer att jag har hört det från andra butiker också. De säger att de har sålt slut, vilket är mer sällsynt.
Här är lite utmaningar åt oss alla.
Ja.
Men jag tycker att, vad tycker du Sonja, ska vi inte anta också den här utmaningen att börja kolla varifrån köttet kommer?
Och rekohandel.
Ja, och sen de här fiskarna, börja äta lite andra fiskar än. Ja. Jag kan öppet erkänna att jag har gjort mig skyldig mycket till det här att köpa den här norska laxen. Men det här, alla de här diskussionerna.
Lovar du att härifrån framme var inte köpa norsk lax?
Jag tänker försöka nu börja, ja.
Men,
så att jag, och sen ska du prova nästa jul sen att ha gravad id eller något sånt här istället för din gravade sik. Mm. Ingen kommer att märka någonting och du sparar massor pengar.
En sak som jag lärde mig via den här serien så var det här har inte med någonting vad vi har talat om att göra. Men finnar reser mycket, både till Tallinn och till Sverige. Och nu när jag ska åka till Tallinn så valde jag på grund av ert program en båt som är lite långsammare. För då lär den ska ha mindre miljö
bra,
så här,
Sonja.
Avtryck.
Perfekt. Det har jag inte hört om.
Ja.
Det som liksom, jag tycker är en utmaning som kanske kan kännas abstrakt, men om man tänker positivt om Östersjön. Det vill säga, det gör man genom att man sätter sig in i att vad är det här jotto med Östersjön? Så som ni nu gör här. Att ha Tom här och berätta att hur tufft det där Östersjön är. Så när man lär sig känna något, att man vet hur det fungerar och man vet några detaljer om någonting, så känns det mer som ett eget, som en grej som är min, som är nära mig. Och då känner jag att eftersom det är min grej så vill jag faktiskt se till att man sköter om det. Jag bryr mig alltså om det. För vet man inte hur någonting funkar så kanske man inte bryr sig så mycket om det.
Mm.
Och just det här att tala positivt om Östersjön är en utmaning för att folk skyller på Östersjön och allt möjligt. Men som sagt, vi kan inte byta ut det mot något annat. Det här är vårt fina hav som vi har här och det är faktiskt fint.
Och vi ska värna om det. Hej, tack för den här diskussionen. Det här var jätteintressant. Många ögonöppnande grejer som jag talar om tycker jag idag. Jag tar med mig de här utmaningarna.
Ja, och jag ska minska på min sushi-lunch. Alltså med 80%.
Men, 80%?
Ja.
Okay. Oj, oj. Mm. Vi ska följa med det här.
Ja.
Mm, jag kan föra dagbok.
Kim Jaastinen och Tom Nylund, tack så mycket för att ni har varit med i Efter 9.
Tack så mycket, Mårten och Sonja.